I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Min stor skalle på den som har fått sig här. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hallå.
Ja, jäklar vilken allsvensk helg och måndag det har varit. Intrycken från de tre tidigare omgångarna har förstärkts i och med den fjärde. Detta är en serie som har börjat bra, intressant och spännande på nästan alla sätt. Vi ska raskt beta av ämne efter ämne, match efter match, för här finns väldigt mycket att prata om. Först Per Boman, hur sitter kepsen?
Den sitter ganska bra tycker jag. Den är en jag är ingen kepskille egentligen, men just nu har jag på mig en grön gräsfärgad keps.
Sen igår är du en kepskille, för jag noterade att du hade samma keps på matchen. Vi lämnar modeutläggningen och tar oss rakt in till den match där du då hade din nya fina keps, nämligen stormötet på Tele 2 Arena, Djurgården, Malmö FF, och en match som, ja, när vi satt och såg den här Djurgårdssegern då med 3-1, så kändes det lite som att man satt under historiens vingslag på något vis. Det kändes historiskt. Jag har sett Malmö FF förlora, jag har sett Djurgården vinna, men det här kändes som något annat. Jag minns Malmö FF, de torskade med 5-0 mot Häcken, jag tror detta är 2012. Och det är där jag får bara så backa till 2012 när Häcken kör över Malmö FF på Rambergsvallen. Men det var innan Malmö FFs liksom Champions League-äventyr, innan de skaffade sig den här positionen i svensk fotboll. De har inte liksom varit så manglade någon gång tidigare. Så jag tror jag nämnde i en tv-sändning igår att jag inte sett Malmö vara så utspelade på 10 år. Jag får väl revidera det till 9 år då. Men jag har i alla fall inte sett det sen de kom in i Champions League där runt åren 2014-15.
Nej, men det jag tänker på, jag menar, det finns ju enskilda insatser som varit fruktansvärda. Vi har en match borta mot AFC Eskilstuna kanske 2017 eller 16 eller sådär, som var hemskt arrogant och dålig. Vi har de 3-0 förlusterna mot Djurgården våren 2018, men det var ju under när Magnus Perssons lag också föll samman i total pannkaka. Och tidigare har man alltid kunnat liksom, i Malmö, när Malmö åkt på, eller vi har någon sån ÖFK att skämma när guldet redan var säkrat, att de förlorade med stora siffror, minns jag något år, men det är matchen där man kan säga att här har varit dålig inställning, eller här av olika skäl har inte Malmö liksom jag vet inte, haft rätt inställning sådär. Nu var det bara en ren spelmässig slakt också.
Ja, och jag fick ett ord i huvudet då, den känslan kanske kommer åldras dåligt, men att det var någonstans en början på ett maktskifte. Vi får väl se hur det blir med det. Det kanske åldras dåligt som sagt, men det var en känsla som jag kunde inte skaka av mig den igår, och den har inte lämnat mig idag. Du ska snart få göra din analys om varför det blev som det blev på Tele2. Jag ska bara dra min korta bild av hur jag ser på det. För i vissa så här överlägsna segrar så beror ju det liksom det överlägsna lagets överlägsenhet på att det andra laget är väldigt dåligt. Men det som jag imponerades av Djurgården framförallt här, det är att det är Djurgårdsspelarna som är så mycket bättre av sina egna kvaliteter. Jag vet att andra analyserar detta på ett annat sätt, men titta på början av matchen. Första 10 minuterna, jag tycker Malmö kommer ut med ett ganska liksom bra pondus, bra självförtroende. De spelar sig fram på Jonas Knudsens kant, kommer till ett par inlägg som Vittru får undan framför Rex vid något tillfälle. Alltså, det är inga chanser, men det är liksom inte det det är ett par beslut som inte är så jättelångt från att det ska bli bra chanser. Så de första 10 minuterna så känner ju de här lagen på varandra. Och sen är det som att Djurgården liksom, de lägger i en högre växel när de känner att de kan. Och då börjar de sätta fart på bollen. Då börjar de driva upp tempot. Och det är inte Malmö som helt plötsligt blir långsamma. Det är Djurgårdens spelare. 11 man på planen. Alla deltar. Det brister inte någonstans. Som klarar av att driva upp det här tempot så att Malmö FF helt enkelt inte hänger med. Och det är klart att då blir ju Malmö spelares prestationer sett över 90 minuter, de blir dåliga när man tittar på dem. Vi satte låga betyg på dem, det ska vi göra. Men de blir dåliga för att Djurgården driver upp det här tempot på ett sätt som Malmö inte hänger med på. Och jag tycker inte man riktigt kan prata om underlaget, för att i tidigare matcher så har inte Djurgården och Hammarby kanske heller riktigt behärskat det här jättehöga tempot som drivs upp på det här underlaget. Men i den här matchen så behärskar alla Djurgårdsspelare det höga tempot helt perfekt. Det handlar inte om underlaget så mycket. Det handlar om att de behärskar det höga tempot. Malmö FF behärskar inte det höga tempot. Och där menar jag att den här prestationen är Djurgårdens styrka snarare än att det är någon kollaps av Malmö FF.
Nej, jag håller med om det. Men om man ska säga någonting om Malmö då, det är ju att det är ju en ganska arrogant och dåligt utförd matchplan då också, för vi såg ju alla vad Djurgården gjorde mot Norrköping, och det var ju den stora frågan, skulle de kunna göra samma sak på Malmö? Skulle de våga ge sig in i samma typ av ganska riskabla pressspel liksom, med risk för att bli bortspelade då av ett väldigt skickligt lag som Malmö ju är? Men jag menar, när Djurgården som du säger kände att det inte var några bekymmer, ja, då hade ju Malmö noll motmedel. Och det är så konstigt, för att Malmö har hamnat i den här situationen tidigare på Tele2 Arena, och jag förvånas dels över att de inte var bättre förberedda på hur Djurgården skulle spela. Det är för mig svårt att förstå. Det måste ju handla om att de har så pass bra spelare, tycker de själva, att de är så pass överlägsna att de aldrig ska anpassa sig för motståndet. Och det förvånar mig lite. Men också att man efter då kanske 20 minuter, en kvart, en halvtimme inte förmådde överhuvudtaget ändra matchbilden. Att man, förutom kanske en kvart, 10 minuter i början på andra halvlek, att man inte hade några medel eller verktyg för att få det här att se annorlunda ut liksom. Eller vad säger du om det? Var det inte handfallet?
Jo, absolut. Och där var det mycket intressant, för jag ska leda oss in på presskonferensen efter matchen. För det var ju precis den frågan jag ville ställa och ställde till Malmös tränare Jon Dahl Tomasson. Vad sa han i paus efter den första halvleken då, som Djurgården visserligen bara leder med 1-0, men efter de här första 10 minuterna var inne på är totalt överlägsna. Hur såg hans analys ut i paus? Vad sa han till spelarna? Vad fick det för effekt? Vad gjorde han för att förändra? Och jag ställde den frågan på engelska, för jag har väldigt svårt att förstå vad han svarar på danska. Det är ju min brist. Jag förstår inte vad han säger helt enkelt, så att jag ställde frågan på engelska för att få ett svar tillbaka på engelska. Det lät så här, vi ska lyssna på det.
Jon Dahl, what do you tell your players in halftime after the first half?
At vi var tilfredse. Vi var skuffede over det, vi havde leveret. Det var drengene også. Vi tabte rigtig, rigtig mange bolde i vores opspil, noget vi normalt ikke gør. Når man taber så mange bolde, så ser det skidt ud, så løber du hele tiden efter situationen. Så det var jo en af grundene til, at det ikke så pænt ud først halvleg. Simpelthen for mange boldtab. Og så var vi ikke aggressive nok i duelspillet.
Jag har ju lyssnat på det här ett par gånger nu, så att nu förstår ju jag vad Jon Dahl säger. Vad gjorde han för analys i halvtid? Att det var alldeles för många bolltapp är ju det han säger. Det är därför det ser skit ut. Och de var heller inte tillräckligt aggressiva i duellspelet. Det är ju liksom svaret på frågan där, hur han analyserar att de är så underlägsna Djurgården i första halvlek. Och sen svarar han väl kanske inte riktigt på vad de ska göra åt det, men det ligger ju i sakens natur. Om man får många bolltapp och inte är tillräckligt aggressiva, ja, då måste man undvika dessa bolltapp och bli mer aggressiva. Problemet är ju att eftersom jag förstår inte det när han säger det direkt på presskonferensen, så det finns ju ingen möjlighet för mig att ställa en följdfråga. Och då kan ju kanske läsare och lyssnare och tittare och så här tro att vi ställer de här följdfrågorna för vår egen skull som journalister. Men det är ju någonstans är det ju för Malmös supportrar. Jag menar, om Malmö går in i en kris och de vill att journalisterna ska ställa tränaren till svars, så måste man ju kunna ställa följdfrågor. Men det blir någonstans omöjligt att göra. I alla fall klarar jag inte av att göra det. I Discovery har de gjort någon slags deal med honom, att där ställs ju allting på engelska. Men det blir svårt som journalister att utkräva ansvar någonstans av Malmös tränare där, eftersom man är, i alla fall inte jag då förstår tillräckligt bra vad han säger för att jag ska kunna ställa en direkt följdfråga på det. Så någonstans blir det ju Malmö-fansen då som blir lidande ifall de vill att deras tränare ska utkrävas ansvar för oss spelar det egentligen ingen större roll. Jag menar, det är ju någonstans för fansen som vi gör journalistiken så.
Nej, men absolut. Alltså, det är klart att det är säkert många som förstår allting av det. Jag har ju bara hört det en gång och jag förstod väl att de var för dåligt aggressiva och hade för många bolltapp. Men jag tänker på just det här med deras spelplan och så. Det var intressant med Malmö efteråt, för att visst, Anel Ahmedhodzic gick ut och sa de här citaten i affekt om att de var pissdåliga, det var skit och så vidare och sådär. Ola Toivonen och Anders Christiansen visade med upp en slags återhållsam vrede, tyst vrede nästan, när de mötte journalister efteråt, där de tryckte stenåt på en taktisk grej. Och det var så här, de menar att Djurgården styrde alla Malmös uppspel så att Jonas Knutsen fick bollen. Sen stängde de centralt och då hade Toivonen, Christiansen, Rakip och anfallsspelarna för dålig rörelse för erbjuder honom ett alternativ, och så vann de bollen där. Och sen slog de bollar bakom just Knutsen och Erik Larsson och gick på snabba anfall liksom. Och delvis var det väl så, och då menar Toivonen att de borde löst det genom att slå fler längre bollar. De försökte göra det ibland, men då sprang Colak alltid offside, mycket på grund av att Djurgårdens linje var, de hade stått högt med backlinjen, de var ganska modiga där och sådär och kunde ställa honom, men han menar att allting borde på det i princip. Men jag vet inte, jag tyckte liksom Djurgården var bättre, mycket, mycket bättre i många fler delar av spelet än så.
Ja, det är klart att de var. Jag menar, de driver ju upp ett bolltempo som Malmö FF inte klarar av. Det skulle jag säga är det övergripande. Och sen så håller jag med Tomasson här om att det är för många bolltapp. Ja, det är en konsekvens av det när de inte hanterar det höga tempot. De är inte tillräckligt hårda i duellspelet. Jag tror att de känner sig underlägsna. De pekar själva spelarna här på en taktisk detalj då, att Djurgården styr dem där som de själva lägger märke till under matchen. Jag menar, allt det här bildar ju den helheten, att Djurgården är bättre i alla delar av spelet, och det är därför jag liksom någonstans kommer till den sammanlagda slutsatsen att den här segern berodde mycket mer på att Djurgården var ett bättre lag än att Malmö underpresterade. Och det är därför jag får den här känslan av att, vad fan säger den här egentligen? Kommer vi liksom titta tillbaka på den här matchen när liksom ja, definitivt det här året kanske, men kanske också hela den här Malmö-eran någonstans började gunga lite grann.
Ja, jag vet inte, det är möjligt. Alltså, jag tycker att de ska ju verkligen, verkligen skämmas för den här insatsen, framförallt profilerade spelare, stjärnspelare som Anders Christiansen och Ola Toivonen, som när Malmö är som allra mest pressade, ja, då sysselsätter sig Toivonen med liksom, du vet, så här svåra volleypass på ett tillslag tillbaka mot skarvar, tillbaka mot liksom Frans Brorsson, och Frans Brorsson är en av de bättre spelarna igår i Malmö, men han är ingen Victor Nilsson Lindelöf som man skulle ta emot de här tuffa, alltså de spelade på sån enormt svåra marginaler då när de var som allra sämst, och då tycker inte jag att Toivonen, Christiansen och de övriga riktigt tog ansvar. De kunde inte ställa om sin ambition utifrån hur bra Djurgården var, utan de fortsatte spela lika idiotiskt genom hela matchen istället för att kanske skruva ner på risktagandet och vara lite mer ödmjuka i just den här matchen.
Men det tror jag är väldigt svårt. Om du har dominerat svensk fotboll då i tio år, det är 9 år sedan de har varit liknande utspelade på ett sätt. De har sin spelidé, den ledde till ett guld förra året. När det då händer någonting, när det då kommer ett fotbollslag som uppenbarligen utmanar dem på deras egen nivå, då tror jag det är jävligt svårt att under en halvlek helt plötsligt göra något helt annat. Däremot kan man väl säga att efter den här matchen så kanske Malmö måste börja förhålla sig till det på ett annat sätt här. Och det är därför jag menar att det här kanske markerar någon form av historisk förändring, även om jag förstår att jag riskerar att få checka upp det här för resten av mitt liv.
Ja, nej, men eftersom jag är ändå försiktig, lite feg i generalen, så vill jag inte gå så långt då givetvis, men jag tycker att det är en enorm håll käften insats från Djurgårdens sida. Och Malmö, ja, alltså det är ju det, att det är just att det är 8:e raka matchen på Tele2 Arena de inte vinner. Alltså det är inte, visst, de har förra året, de är riktigt, riktigt bra på Tele2 mot Djurgården. Jättebra den matchen, förlorade med 3-2 visserligen, men är väldigt bra. Men det här är ju ett sånt enormt steg tillbaka jämfört med den matchen. Och de har ingenting att skylla på vad gäller startelvan. De har sina absolut bästa spelare, rutinerade krafter som har gjort det här i Allsvenskan i så många år, och att de blir så avklädda. Det var en en utomkroppslig upplevelse här på läktaren. Jag satt framme och var chockad. Alltså det var nästan svårt att ta in ibland. När det blir så kan man nästan vara lite illa, för att det är svårt. Jag hade svårt att ta in det som sinnena berättade för mig.
Ska vi låta Björn Ranelid få sista ordet i den här delen?
Absolut.
Det dröjde nämligen ungefär en timme innan det plingade till i min mailkorg. Eller det plingade inte till längre, man får ju en sån här notis, va? Det får man inte det heller, för de har jag stängt av. Men det dröjde en timme tills jag såg det. 21:47 mailade Björn Ranelid. Vi alla som följer podden vet ju att vi har haft en liten följetong här med mailväxling och korrespondens med den gode Björn, som är mycket engagerad supporter i Malmö FF. Och redan efter förlusten mot Häcken slog fast att Malmö FF kommer inte vinna allsvenskan i år. Han såg för tydliga brister. Nu skrev han kort och gott: "Bäste Robert, jag har redan skrivit orden om Malmö fotbollförening. Ikväll blev lagets problem uppenbara. Vänligen Björn."
Ja,
det är inte mycket att tillägga där kanske.
Nej, han fick definitivt sista ordet för den här gången, och jag får ju än en gång då skämmas lite för hur jag avfärdade Björn vid hans första mejl.
Vi lämnar toppmötet därmed och sänker tempot en smula och går över till, det blir tvära kast här, men den så kallade bollinnehavsmatchen då, Sirius-Kalmar, som ju slutar 1-1. Jag såg den, jag har analyserat den och jag kan prata länge om den. Men jag ska börja med att säga, så vi har klarat av det direkt, att ja, det är en jäkla skillnad på det Kalmar visar upp nu jämfört med det jag såg i premiären. Jag är enig med din analys från förra veckan. Kalmar kommer garanterat klara sig kvar. Du såg den match tidigare. Men jag vidhåller att nu gör Kalmar det de ska göra. Nu har de slutat underprestera likt de har gjort ett par år tidigare. Och det är bra. Kalmar tillför något i den delen av landet och i allsvenskan. De betyder mycket för många, och det är kul att Kalmar FF är på rätt kurs igen. Så där lämnar vi det stora perspektivet och bryter ner den här Sirius-matchen som då var väldigt intressant, och jag har 1000 tankar om den, men jag låter dig styra detta, Per Boman. Vad vill du veta?
Ja, nej, men jättekul såklart. Det här var ju kanske den matchen jag såg näst mest fram emot faktiskt inför den allsvenska omgången. Och den första frågan är liksom, det kan framstå som banal, men jag tycker den ändå säger ganska mycket om de här två tränarna ändå, så jag säger det, jag kommer ställa frågan: vem vann bollinnehavsfighten, och i så fall, betyder det någonting?
Det är mycket intressant den frågan, för vi har ju definierat det som bollinnehavsmatchen, och jag har givetvis tagit fram siffrorna. Sirius vinner bollinnehavet överlägset, 58% mot Kalmars 42% då. Och Sirius vinner även då passningsprocenten, passningsskickligheten, som är väldigt hög i den här matchen. De har 92% och Kalmar då har 89%, så det är högt. Men ja, Sirius vinner bollinnehavet definitivt. Men det som är intressant då, det är om man bryter ner de här och tittar på tid med bollen, position på planen, så har Kalmar bollen sista tredjedelen 6 minuter och 42 sekunder, medan Sirius bara har den då i drygt 4 minuter i Kalmars sista tredjedel. Så att trots att Sirius bollinnehav är så högt i förhållande till att Kalmars är så lågt då, 58-42, så har ju Kalmar då, vad fan blir det, 30-50% nästan mer boll där man vill ha boll, alltså på den offensiva tredjedelen. Så att det är ju en ganska bra bild av att nej, bollinnehavet betyder inte så jävla mycket. Vad fan det betyder inte så mycket. Varför spelar det för roll att Kalmar hade, eller Sirius hade 58% mot Kalmars 42, när Kalmar hade bollen mycket mer i dem, så att säga, där man vill ha dem, på den sista tredjedelen.
Mm. Och trodde det var precis så Ryd som hade tänkt också inför matchen, att han var beredd på att ge upp det helt enkelt av de enkla skälen att han kände att de hade ett bättre bollinnehav än vad Sirius fick?
Så långt vill jag inte dra det, för att jag tror att de här två tränarna är ju övertygade om att det finns ett väldigt stort värde, även om jag inte alltid håller med om det, i bollinnehavet. För att det innebär också, frågar du dem så kommer de svara att det innebär att de kan vila. Mm. De behöver inte hålla på och jaga, lägga så mycket kraft på det. Du behöver jaga mindre om du har bollen själv. Det är liksom, du spar mer energi på att ha bollen. Så att de kommer absolut inte säga att det finns något som är onödigt med det här bollinnehavet då.
Vilka svagheter i Sirius tycker du att Kalmar blottlade?
Att Sirius, alltså det består av två delar här, att Sirius behärskar sin fotbollsfilosofi i det offensiva, men inte alls lika bra i det defensiva. Det var en väldigt tydlig skillnad på Kalmar och Sirius, därför att båda är ju skickliga på att starta sina anfall med bollen längs marken från egen målvakt, spela sig fram. Men det var en väldigt stor skillnad i hur Kalmar klarade att försvara mot det här spelet jämfört med hur Sirius klarade att försvara mot det här spelet. Och det ser man ju där på var bollen hamnar då. Sirius har högt bollinnehav på egen planhalva runt mittcirkeln. Det är inga problem. Kalmar har ett högre bollinnehav på den offensiva tredjedelen. Och det beror ju på liksom att Kalmar är bättre på att spela Sirius-spelet så att säga. Men Kalmar är bättre idag under Henrik Rydström på att försvara sig mot det. Av ett par anledningar. Men framförallt att de löper något alldeles oerhört. De jagar kolossalt i pressen. Jag fick flashbacks till Poya Asbaghis lyckade år i IFK Göteborg där 2019 liksom, när Blåvitt fick mycket cred för sitt spel, men det framförallt handlade om en oerhörd arbetsinsats i det här pressspelet. Och det gör Kalmar väldigt bra, och det var också den analysen Daniel Bäckström och vad heter han, journalistsonen Ortmark, Jakob Ortmark gjorde i paus. De trodde att Kalmar skulle krokna. Mycket riktigt, Sirius tar över första 7 minuterna, gör 1-0, Kalmar studsar tillbaka, gör 1-1, sen blir det en match, de kroknar inte. De orkade liksom hålla i det här även om de inte riktigt lika intensiva i pressspelet. Så jag skulle säga det som jag är absolut mest imponerad av Kalmar FF i år, det är oerhört hårt de jobbar i det här tidiga och därmed då ofta höga pressspelet som de har.
Vad, fanns det någonting som du kände att Sirius överglänste Kalmar på då? Eller är det svårt att hitta just från den här matchen kanske?
Nej, men det är ju liksom att Christian Kouakou då, anfallaren som de har, han är ju en tydligare anfallsspets, så han rör ju sig på liksom ett mer naturligt sätt i att skapa ytor och så. Det är ju så Sirius mål kommer till. Han trycker ner Kalmars backlinje, skapar en yta utanför straffområdet med den löpningen. Den lite längre bollen kommer som överraskar Kalmar, och den ramlar ner då hos Mohamed Said som avslutar bra. Så att jag menar, de har ju tydligare forwardsspel då, och det är ju det som saknas i Kalmar. Som sagt, det här var en stor skillnad mot hur Kalmar såg ut mot Östersund, och jag är beredd att säga att det skulle Kalmar ha ett par riktigt bra anfallsspelare, för det är ju fortfarande deras problem här. De kommer till straffområdet, sen händer det inte så mycket mer. Rydström tycker att de har bra intentioner och så, men det leder liksom egentligen inte till mer än 4 avslut på mål. Det leder till liksom ett XG på 1,4, så att det leder ju inte till jättemycket chanser. Allt det här som de gör så bra innan, och det beror ju liksom på att där är de svaga. De kommer till straffområdet, sen tar det ofta stopp. Det skulle bli intressant att se om Rydström under den här säsongen lyckas lösa detta med de spelarna de har, eller om de måste liksom få Fröling tillbaka och få upp honom ytterligare 10-20%, så han blir en riktigt bra anfallare, för då kan de bli jävligt bra Kalmar med det här.
Jag vet ju att du gillar antingen eller frågor, så jag kommer avsluta kanske det här segmentet med att ställa frågan. Jag misstänker vilket svar du kommer ge, men vem vann då tränarkampen mellan Henrik Rydström och Daniel Bäckström?
Jag skulle säga att Rydström vinner den, för att Bäckström, han sänkte garden lite grann när han så hårt gick ut i halvtidspausen och sa att var inne på, och uppenbarligen hade sagt det till spelarna också, att de kommer krokna, de kommer inte orka. Han var nära att knocka Rydström på det eftersom de gör ett mål direkt. Men Rydströms Kalmar kommer ju tillbaka. Och jag menar, att ta en poäng på bortaplan mot, i alla fall i mitt tycke, erkänt skickliga Sirius. Det är klart att det är bra gjort av Henrik Rydström. Det är vinna hemma och kryssa borta. Det är så det ska gå till i fotboll. Så att det är klart att det här är en större framgång då i den här matchen för Rydström än Daniel Bäckström. Bäckström måste jag för övrigt tillägga, träffade jag ju på Friends sen. Och vi har ju skojat lite med honom här i podden. Vi har gett honom ett smeknamn, Daniel Bäckström, efter hans liksom då ganska respektlösa, eller respektlösa ska jag inte kalla den, men vad säger man? Ja, men attitydsstarka framtoning mot Rickard Norling, när Norling menar på att Sirius klarade av att spela på snö bättre än vad Norrköping gör, och det tyckte han, vad är det liksom, även om han vänder mot mig. Och vi har skojat lite med honom. Ingen aning om hur en människa tar att man ger dem ett, liksom ett smeknamn helt plötsligt. Men han kom fram till mig på Friends och så sa han det. Du, tack så mycket för det här, för att jag har i hela mitt liv velat ha ett smeknamn. Nu har jag äntligen fått det. Så att Daniel Bäckström är väldigt nöjd med sitt smeknamn, kan vi meddela
lite. Och så är det en slags världsrekord i sympatisk hantering av ett nytt smeknamn. Det, ja, är, det gladde mig att höra det.
Ja, det är ju inte jättebra smeknamn heller. Det är ju ett ganska konstigt smeknamn. Men det är lite roligt. Det var en annan grej jag ska nämna kort om den här matchen bara. Vi har ju svurit här i podden, tror jag i alla fall, över de korta hörnorna. Varför i helvete håller liksom lag på med de här korta hörnorna? De leder aldrig någonstans. Jag har fått statistik skickad till mig kring korta hörnor. Och mycket riktigt, korta hörnor är sämst att slå. Det bästa är att slå en halvkort hörna, alltså en hörna mot första stolpen. Där blir det oftast mål, men det är väldigt svårt att slå en sån. Det är svårt liksom att hitta den hårda höjden. Näst flest mål görs om du slår en lite längre hörna då, alltså mot mitten, mot straffpunkt någonstans, målgårdslinje, bort till stolpe där. Där görs det näst flest mål procentuellt. Och allra minst antal mål procentuellt då görs det ifall du börjar liksom rulla en kort hörna där ute och hålla på. Nu vill jag hävda att Kalmar är på väg att revolutionera detta. De rullade igång, överbelastade, hittade lösningar, tog sig in i straffområdet ett par gånger, fick inte ut jättemycket av det, men det var länge sedan jag såg så bra korta hörnor helt enkelt. Och en fågel har viskat i mitt öra att mannen bakom dessa korta hörnor är ingen mindre än Rasmus Elm. Han har tydligen nött korta hörnor med Kalmar inför den här matchen. Få ett fint resultat direkt. Kan de utveckla detta så kommer Kalmar FF och Rasmus Elm revolutionera det korta hörnspelet.
Ja, vad spännande. Och spännande också att jag vet inte, på något sätt kanske jag känner lite där att den halvlånga eller halvkorta hörnan då, den här mellanvägen som går mot främre stolpen, räknar, har vi inte annars alltid räknat det som en vanlig hörna egentligen, att det bara finns, alltså att man delat upp det i tre olika nu. Köper ja. Du att man delar upp det i tre olika snarare än bara ha två olika typer?
Ja, men nu fick en på om du köper eller inte eftersom du kommer med den här invändningen, men det låter som att du inte riktigt gör det. Du vill bara ha två kategorier hörnor, den korta eller den normala liksom.
Ja, men det, för mig var det nytt i alla fall. Jag kan liksom, jag förstår ju varför man gör det, men jag vet inte. Jag har alltid känt att en hög hörna på första stolpen är också en klassisk hörna på något sätt.
Ja. Om det inte var något mer du vill veta om den matchen, vi har gått igenom den grundligt, så knallar vi vidare i vår ämnesvandring här. Och vi nämnde ju Friends där vi träffade Bäckström, och det var ju på matchen mellan AIK och Elfsborg. 1-0 till AIK. Förra gången så utlovade vi en Elfsborgs special eftersom de hade två raka segrar. Det var ju typiskt att de förlorade nu då mot AIK. Men vi ska ändå erbjuda lyssnarna denna Elfsborgs special eftersom vi har lovat den. Och jag ska inleda med via AIK då, tänkte jag. För att jag fick under den här matchen, vi var ju där båda två, en tydlig känsla att laget är numret större än Elfsborg i år. De är bättre där matcher avgörs i straffområdet. De har bättre mittbackar, bättre anfallare, även om Elfsborgs keeper då, Tim Rönning, överglänser Budomir Janosevic och ju även gjorde så i den här matchen. Men kanske framförallt så har AIK färre svaga punkter, upplever jag. Jag upplever att Elfsborg brister i lite för många delar för att vara ett riktigt bra fotbollslag. Simon Strand, han gör bra saker, men blandar och ger väldigt mycket. Jag vet att du tycker han är underskattad, men han blandar och ger väldigt mycket. Marocco Endione är inte redo att tampas med de tyngsta backlinjerna ännu. Josef Okomo har extrema toppar men också väldigt ojämn, och något är ju där om han spelade halvskadad eller om han har tankarna på liksom något proffsäventyr i just den här matchen, för det var väldigt mycket positionsfel där. Och utöver att ett par viktiga spelare då i just den här matchen som Römer saknades, och sen fick Alm kliva av, Simon Olsson är machotränad, så måste man ju liksom också ha en trupp för att komma någonstans på den här absoluta toppen. Och jag upplever att när de får de här skadorna och spelare är borta, så är det för alla lag, så kommer det vara hela säsongen. Men då är helt enkelt deras trupp också lite för tunn för det de kan sätta in. Sätter du in liksom Ondrejka där då, istället för Alm, då blev det i den här matchen en tydlig skillnad när Alm kliver av och Ondrejka kommer in. Det är egentligen då AIK börjar ta över den. Och det leder mig till en ganska bestämd övertygelse att Elfsborg snarare blir fisk i topp 8-tabellen då än fågel. Medan AIK har inte riktigt gett upp ännu. De är bakom det bästa, men jag utesluter absolut inte att Gnaget kommer slåss om Europaplatser i år. Även om jag just nu bedömer Djurgården, Malmö och Norrköping som klart före.
Ja, men angående det med Elfsborg så, jag menar, vi satt ju och pratade om det på läktaren och det är klart att det kommer synas efter ett tag att den här fronttrion med Jesper Karlsson, Per Frick och Rasmus Alm helt plötsligt byts ut till Jesper Ockels, Endion och Ondrejka liksom. Det är ju en enorm skillnad givetvis, och dessutom en rostig Simon Olsson bakom där. För vi sa ju ändå efter en kvart ungefär så kände vi lite så här, men Elfsborg kanske har en bra matchplan och vi vet att det är ett bra kontringslag. De centrerade kraftigt och lät väl egentligen AIK slå inlägg i princip, kom runt på kanten, och vi sa att de kanske vill det här ändå, för de hade, Rasmus Alm hade ett par bra löpningar, Gojani hade ett par bra löpningar, de hittade in med en del instick mellan mittback och ytterback, så det kändes fast. Men när de toppspelarna försvinner sen också, de har inte någonting kvar där, ja, och Elfsborg är inte ett bra kontringslag längre för att de har inte tagit spelarna som kan göra någonting, då kan man inte kräva att Elfsborg ska vara ett lag som är bra nog för att hota om Europaplatserna. Så jag håller med dig fullt ut om det.
Ja, nej, men så är det ju liksom. Och det är klart att man kan spela precis så. Vi var ju inne på det lite i början, att de någonstans AIK kontrollerar bollen, men Elfsborg kanske kontrollerar matchbilden. Men det får ju inte bli för många luckor i det där. Och det var som liksom att när Elfsborg försökte placera sin filt här, så var det alltid någonstans det blev en möjlig väg framåt över för AIK. Ofta var det på vänsterkanten när de metodiskt kom fram, men som sagt, de gör ju det också ett par gånger i mitten, de gör det på andra kanten, de gör det via Sebastian Larssons fasta situationer. Så mot ett sånt så bra lag som AIK så kan det också vara vanskligt att spela så, att lämna över initiativet så mycket, oavsett om de ville göra det eller att de inte kunde göra på något annat sätt. Men jag tror inte de ville göra det, för Jimmy Thelin sa inför pausen, vi noterade det båda, att vi ska, vill absolut vara med och styra det här. Och fram till att Alm tvingas gå av så gör de det lite bättre än de gör efteråt. Sen visst, absolut, de får ett tryck, AIK går hem, leder och så, de tar över matchen lite mer mot slutet, men de skapar inte liksom det där massiva liksom forceringstrycket efter den liksom en kvittering. Det klarar de inte. Jag menar, tittar du på avsluten på mål, så har de två avslut i mål på hela den här matchen, och det vinner du inga borta segrar på.
Jag tycker trycket handlar nästan till 100% om vad AIK gör. Att AIK vill, att AIK på lite för tidigt på ett för bekvämt sätt, också för att Larsson går ut och att Ofori Hussein inte kan upprätthålla samma spel givetvis. De kan inte bossa matchen på samma sätt längre då. Men de backar ju hem alldeles för mycket. Jag vet att det måste vara lockande att göra det när man har Lustig, Milosevic och Sotte där vi som kan funna det mesta liksom. Det är klart att de klarar den utmaningen nästan alltid, men det gör ju också att Johan Larsson, som jag ändå kände var den bästa Elfsborgsspelaren, han var faktiskt bra genom hela matchen, han tar ju sig fram längs kortlinjen.
Offensivt var han bäst, ja, defensivt inte fan.
Absolut, i typ 93 minuten är han ju där och är nära och stöta in en fin passning som ingen av Elfsborgsspelarna är med på sen, och Frick bidrar med lite tryck, men det var ju inte för att Elfsborg satte press på AIK som de fick till det här halvtrycket. Det var ju för att AIK drog sig hemåt. Sen har vi det här med Okom också, som jag menar, efter Djurgårdsmatchen det kändes lite kanske lamt av mig. Då kände jag att jag skulle försöka hitta några svagheter honom, så där. Så jag upplevde ändå att det var ett naivt positionsspel när Chilufya springer in, vad är det, 2-0-målet. Men jag tänkte så här, frågade den i mitt elin, vad säger du om det? Tycker du att Josef har några liksom svagheter för försvarsspelet vad det gäller det positionsspel och liknande, att han kanske spelar lite arrogant ibland? Hur ser du på det? Och det, han bet jag fullständigt och vägrade svara på det och avfärdade den frågan. Ställer du inte liknande fråga efter den här matchen?
Jo, jag frågade också det, vad han tyckte om Okomos försvarsspel. För vi hade ju reagerat på att när Okomo, när AIK går, det är Stefanelli som... Nej, det är Bahoui som har bollen centralt. Och du har en löpning, om det är från Goitom, i djupet. Och du har liksom Stefanelli som ligger som alternativ runt straffområdet. Då lämnar Okomo ytan för Bahoui att helt frispela Stefanelli, så han får ett rent friläge som Rönning gör en bra benparad på. Och det är klart att någonstans en mittback där kanske måste gå bakom sin andra mittback för att följa den löpningen, men man kan ju inte liksom helt lämna ytan så att det bara är för Bahoui att sätta en passning, så blir han helt fri där. Så att där värderade han helt enkelt fel, och den saken upprepar nästan ett exakt likadant läge uppstod en stund senare. Då var det Goitom som höll på att komma fri på samma sätt för att Okomo kom fel i positionerna, men då var passningen för lösa. Jag frågade ju också till Lin vad han tyckte om Okomos försvarsspel, för han bytte ju ut Okomo i slutet också. Men nej, han hade inga synpunkter på det. Han tyckte han var jättebra som vanligt, så att det var inga konstigheter. Och ja, men du tog ut honom där, ja, men det var för att han, då, det var lite konstigt i svaret, för då menar han på att ja, men han vill inte riktigt följa med upp i anfallen. Så då ville vi vara in McVay då. McVay, han gjorde ju någon rush där med bollen som Thelin då påpekade att det hade blivit bra effekt på det bytet. Sen har det visat sig att nu har han ju varit lite skadad och eventuellt Okomo, jag vet inte. Men så det är mycket snack om att han, vad fan ska han till var det Rangers eller Celtic?
Ja, fan. Rangers var det i så fall, men det är väl allt möjligt. Ja. Vi snackade med en efter matchen och journalister, och han, utan att säga det rakt ut, så var det ju tydligt att han vill lämna i sommar. Liksom.
Ja, så jag menar det. Så att det kan ju handla om att han har tankarna på annat håll där också. Då, så att, ja. Nej, men det var lite märkligt. Men jag håller med dig om det du är inne på där, att Thelin vill ju absolut inte att det ska framstå som att det finns några sprickor i den här Okomo-fasaden. Och det är väl för att de vill hålla prislappen uppe. För jag menar, titta, så att scouten har tittat på det här, så ser de vad vi ser. Att okej, här gjorde vi 5-10 miljoner mindre för att, om vi ens ska ha honom.
Man får säga det, de två monsterbackarna förra året, Ahmed Hodzic och Okomo, där får ju klubbarna hoppas att de visade så mycket förra året att storklubbarna ute på kontinenten fortfarande är lika intresserade och vill beredda att lägga lika mycket pengar.
Ja, för frågar du Superbosse, så tycker ju han att Hjalmar Ekdal är värd dubbla mot Ahmed Hodzic. Då får man i och för sig Jakob Une Larsson på köpet, som Bosse sa i en snart legendarisk intervju efter Djurgårdens seger där, när han var euforisk, arg och lycklig och ja, allt möjligt. Alla känslor på en och samma gång, helt enkelt. Något mer om Elfsborg, något mer om AIK i den matchen?
Nej, men det är klart att...
Jo, jag har en fråga till dig. Sotir Papagiannopoulos hyllades ju väldigt mycket. Mm. Alexander Axén pratade om landslaget. Mm. Man ska inte förakta Axén.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Känns utspel på den här och den här typen, för att i fjol, eller när det var 2 år sedan kanske, då pratade han om att Mohamed Tankovic var redo för landslaget. Jag förstod inte fan han pratade om, men det dröjde lite länge för Tankovic var med i truppen. Nu gör han samma utspel kring Sotte, men jag satt under matchen och tyckte att Milosevic var bättre. Jag tyckte Sotte hade ett par felpassningar, och jag tyckte Milosevic fick rädda upp saker och ting, och han är väldigt majestätisk och fin i sin mittbacksframtoning. Det ger alltid ett liksom extra plus i kanten i min bok, när man liksom med den raka ryggen leder spelet bakifrån, så att säga. Och Instat ger mig rätt. Milosevic, bästa AIK-spelare på 291 i det här indexet då, som jag brukar hänvisa till. Hög och fin siffra. I alla fall bättre än Sotte. Så vem tar du ut i landslaget? Sotte eller Milosevic? Eller ingen alls? Och vad säger du om Axéns utspel?
Oj. Nej, men börjar man, alltså, på vilken mittback man vill ha. Vill man ha den som underställer sig en ledare, då tar jag Sotte. Behöver man en ny försvarsgeneral, då har jag tagit Milosevic. Ja. Men
kanske det Axén menar då, för då ligger ju Sotte närmare till hans. Man ska ha in liksom 6:e, 7:e mittbacken i truppen där, om de nu utökar trupperna inför EM och så som det talar om.
Sen så är det ju kul också, jag menar, för det var ju så att Sotte hade själv tagit upp det här med landslaget och det blev lite bass kring det liksom, och Lustig fick uttala sig. Men då pratade man också med Milosevic efteråt, så man märker ändå på honom att vad fan, det är väl jag som ska med i landslaget. Liksom. Alltså det är tydligt att det finns en, det är en enormt hälsosam konkurrens i en allsvensk toppklubb på några 2 killar som aktivt jagar efter en landslagsplats. Ja. Såklart det blir svårt för dem båda 2, men det finns en möjlighet för båda 2. Och jag kände ändå att Milosevic var så här, nej men fan, det är jag som ska med i landslaget.
Plus att de redan har 2 landslagsspelare, ja, ordinarie Lustig och Larsson. Så det är inte så konstigt. Larsson gick ut skadad där, då faller ju AIK djupare också. Så att det är klart att de är ju väldigt beroende av honom av olika anledningar. Dels för att han är väldigt bra, men dels för att AIKs svagaste lagdel är ju också mittfältet. Även om Bilal Hussein gör det bra, så är det klart att det är deras svagaste lagdel.
Sen får ju Stefanelli börja ställa in siktet också, om han ska bli den här skyttekungen som han hoppas bli. Han har faktiskt haft mycket lägen i den allsvenska inledningen och varit bra givetvis, jättebra i spelet, gör många bra saker, men han måste faktiskt sätta fler av sina chanser.
Apropå skyttekungar då, så gör vi en radioövergång till IFK Norrköping. Samuel Adegbenro, 2 mål mot Örebro när de vinner med 3-0. Vi har kritiserat Norrköping kraftigt i inledningen av den här allsvenskan. Det har vi gjort med rätta, för de har ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. De har en väldigt erfaren gammal mästartränare i Rickard Norling. Nu har de 2 raka segrar och som sagt kör över Örebro här med 3-0 i den liksom statistiskt sett enligt den analysen jag har gjort då, kanske mest överlägsna matchen hittills i år. Nu har inte siffrorna från Djurgården Malmö kommit än, men alltså det är ett XG på 3,3, det är 60-40 bollinnehav, det är 23 avslut, 11 på mål, det är 263 mot 211 i de här indexsiffrorna, så att på alla sätt en kross. Berodde det på att Örebro var dåliga eller på att Norrköping var bra?
Nej, det var både och i det här fallet. ÖSK var jävligt dåliga och Norrköping, det är intressant, för jag svarade på en panel i NT för någon vecka sedan, och så, för 2 veckor kanske det var, och då sa jag visserligen att jag är säker på att Norrköping kommer ha rejäla skrattmatcher ibland, oavsett om hur deras liksom grundspel utvecklas, oavsett om det här laget verkligen funkar eller inte, så kommer de ha matcher där det kommer se ut som en, ja, men, karneval. Men jag sa så här, mot bättre lag, då behöver de nog balansera om laget lite mer defensivt. Man måste få in en tredje mittfältare i Kastegren. Man kanske inte kan ha så offensiva wingbacks. Så jag kände liksom, om Norling ska göra någonting, då ska han nog balansera om laget lite. Framförallt mot bättre lag, men kanske även mot andra lag. Och sen så ska man se matchen mot ÖSK då. Och då är det alltså Ishak Abdulrazak som höger wingback, Jonathan Levi som vänster wingback, Isak Bram Johannesson och Fransson ihop där på innerfältet, och sen 3 anfallare helt enkelt. Det var någonting i hästväg i, alltså, jag minns förra året, då sa vi så här: nej, men Norrköping har ju bara en defensivt orienterad spelare, förutom att det var Erik Smith liksom, som var i ankaret. Nu har de inte ens ett ankare på något plan i laget, och
det är bra coachat av Norling, väl borta,
ja,
mot Örebro.
Borta mot just Örebro kan man ju göra det, och det var jättebra. Och dessutom vissa spelare som Abdulrazak, och kanske inte Lev, men Abdulrazak visar sig ganska bra i defensiva en mot en situationer, utöver att han är väldigt bra i offensiven. Jag tyckte Haksabanovic gör en enorm insats. För första gången på året så är han precis så bra som man kräver av honom. Han är avslutare, han är spelfördelare, han är X-faktorn, han droppar ner. Alltså, han skapar säkert 4 chanser till som Norrköping borde göra mål på. Och han ligger bakom allt och är totalt överlägsen. ÖSK skyllde ju mycket på att de tappade boll i fel lägen och att då Norrköping fick anfalla mot ett desorganiserat ÖSK. Men det var inte bara det. Jag tycker Norrköping var bättre liksom på alla sätt och vis i anfallsspelet.
Det skyllde de ju på efter Örebro, eller Östersunds smällen där 5-0 också, om jag inte minns fel. Så att ÖSK, de har ju definitivt problem med det, men med en hel del annat också. Det har vi pratat om tidigare, vi har varnat för att kan det här bli året då Örebro faktiskt åker ur allsvenskan, så det ska vi inte tjata om igen. Din spaning kring Haksabanovic har kraftigt stöd i matchanalyssiffrorna här, 368 i indexsnittet, jättehögt, ett av de högsta i år. Och då gör han ju ändå inte mål. Isak Bergman Johannesson också
jättehöga
siffror, slår en fin assist. Vi ska snart komma in på den assisten som kommer efter en frispark. Jag ska bara säga det om Isak Bergman Johannesson och Norlings taktik. Vi hade Norling som gäst i vårat uppsnacksprogram inför säsongen. Vi frågade om de kunde sälja han för 100 miljoner. Det trodde han inte. Han menar på att han har för mycket utvecklat i sitt spel. Han måste bli en bättre tvåvägsmittfältare. Genom att Norling ställer en sån här offensivt balanserad startelva på benen i en match. Han kan göra det mot ett formsvagt och jättesvagt överlag Örebro. Då tvingar han ju också Isak Bergman Johannesson, när det inte finns där ankaret som du pratar om, att utveckla sitt tvåvägsmittfältspel. Och då får han ju Norling här då en seger. Han hanterar det. Han lär sig. Han utvecklas. Och han kanske också då säljs för dyrare pengar. Så det är en jävla jackpot att göra så också. Mm. Om det går hem.
Absolut. Sen så känner jag mig fortfarande ganska säker på att Norrköping kommer hamna i problem mot bättre lag. Alltså att framförallt om de skulle ha sånt här offensivt balanserat lag, det tror jag inte de kommer kunna ha mot topp 8 lag i serien utan att bli jävligt straffade.
Nej, det kan de inte. Men det är en jävla skillnad nu på det här, de här anfallskrafterna de har, jämfört med vad vi såg i början när vi pratade om hur de vänder om och hur de är så omständiga, de kommer inte till avslut. Nu, man såg det redan i Halmstad-matchen att då var det fokus på att gå på avslut. Nu var det ett jävla inläggsspel också. Nu la de till ytterligare är ett verktyg som har många olika. Nu kan de välja mellan, ja, de kan vända om och leta efter ett bättre läge ibland, men de går också rakt på mål och de kommer också till inlägg och skapar chanser den vägen. Så nu börjar de utnyttja liksom alla liksom, hela den här vapenarsenalen som de någonstans har.
Det är klart att Kalle Björk då erbjuder ett alternativ, då viktigt alternativ när Nyman är borta, och han var ju bra, han borde gjort minst 2 mål i matchen, och jag menar det, utan att, jag vill inte ta bort någonting från hans insats, men man skulle kunna sätta nästan vilken hyfsad superettan eller allsvenska center som helst i det där laget, så kommer de få bra lägen liksom. Jag tycker också att Adegbenro återigen är bra liksom. Han är ganska, fan, jag fick, när han kom trodde jag mer han skulle vara kanske mer trixare på kanten, med vända ut och in på motståndarna, komma till inlägg, komma till vika in, skjuta in i bortre, men han är ju en länkspelare, han är en kille som tar sig in i straffområdet, han är ju jättebra på små ytor som passningsspelare och spelförståelse. Så jag tycker han är jävligt bra.
Han är jättebra, han magneter till fötter då. Vi ska bara grotta ner oss lite i 2-0-målet där, ja. Är det va? Det kommer efter en frispark som ser misslyckad ut, men du har en tes om att det här var en jävligt avancerad variant i många olika steg.
Ja, nej, men det var, jag vet inte, för jag såg matchen då på TV och det är inte samma sak som att vara på plats, men det är ju då att de ska slå en inläggsfrispark i Norrköping, och det är ju Sedan Haksabanovic som står vid bollen och Isak Berm Johannesson. Och när han då stegar fram där, Haksabanovic, då tar ju Isak Berm Johannesson en monsterrapp löpning, nästan övertydlig löpning kände jag, mot vänsterkanten för att då snabbt kunna slå ett inlägg från vänstersidan när ÖSK inte riktigt beredda. Men Haksabanovic slår aldrig bollen, istället så, och ÖSK liksom försöker organisera sig om sig. Istället slår ju Haksabanovic tillbaka bollen till en mittback eller till en försvarare som står längre bak, vilket gör att ÖSK-försvaret blir lite mer poröst. De börjar tänka, okej, nu kan vi flytta upp spelet, för att Norrköping har misslyckats med varianten, nu kan vi flytta upp spelet. Då får Haksabanovic tillbaka bollen, och då är kanske inte Bergman Johansson mer fri än tidigare, men han har fortfarande öppen gata för att när han får bollen av Haksabanovic kunna slå ett inlägg på en mycket större yta än tidigare. ÖSKs försvarslinje har ju flyttat upp jättemycket. Det finns kanske då, om det var 3 meter mellan målvakt och försvarslinje i första läget, så var det kanske, fan vet jag, 10 meter nu, och dessutom väldigt oorganiserat. Så när sen Isak Bergman slår sitt 5:e fina inlägg för matchen, som är enormt bra, då är det ju flera Norrköpingsspelare som nästan är fria och bara kan stötta in bollen i mål. Jag vet inte, och då skrek Jonas Dahlqvist i TV, den är ju helt misslyckad, men det lyckats ändå. Men jag fick bara för mig att det kanske var medvetet, men det kan vara jag också som gör det svårare än vad det är.
Jag skulle vilja kategorisera detta som ett mysterium. För att jag har en invändning som talar emot att det är en variant i alla led, och jag har en invändning som talar för att det är just en avancerad variant i många led. Det som talar för att det faktiskt är en variant i alla led, det är att när Isak Bergman Johannesson sätter av på sin maxlöpning, så tycker jag att han stannar upp den utan att vända sig om. Som att han vet att han inte kommer få bollen. Och det talar ju då för att det här är en variant i många olika led. Han vet att han kommer få den i ett senare skede istället. Så att han stannar upp liksom utan att vända sig om. Lyssnarna får detaljstudera ifall han kanske gör en snabb huvudknyckning. Det är lite svårt att se. Och sen tar han en ny position då. Och det innebär ju då att det här är en variant i många olika steg. Det som talar emot att det skulle vara variant i många olika steg, det är att hade Haksabanovic bara rullat ut bollen på Isak Bergman Johannesson direkt, så hade han hade kunnat kliva rakt in i straffområdet. Det fanns ju inte en gubbe i närheten där liksom. Och då vet man ju inte vad som är. Han kunde ju ha haft ett skottläge i princip där rakt mot mål. Så det var ju någonstans misslyckat att inte lägga den. Det blev väldigt lyckat, för att effekten och konsekvensen är ju precis som du säger. Att när de rullar tillbaka den, då måste ju Örebro röra sig. Då får de röra upp sig. De flyttar ut spelare. De blir färre i straffområdet. Alla Norrköpingsspelare är kvar. Så när bollen går tillbaka till Isak Bergman Johannesson, så har han ju fler spelare där inne och sätta den på. Det blir mycket riktigt mål också. Så att jag skulle än så länge kategorisera det som ett mysterium, för jag har inte läst någon som har ställt frågor om det heller.
Nej, men det var kul att se, för att jag såg att Norling ändå gick fram till den här då Mats Elvendal geniet liksom, och gav han en high five direkt efteråt, och det kan ju bero på att han var glad över målet bara, eller så är det också då för att man har misslyckats med den här avancerade varianten. Jag hoppas med hela mitt hjärta att det var en avancerad variant.
Vi får skicka passningen vidare till lokalmurvlarna i Norrköping där, så får de jaga fram en artikel för NT och reda ut detta. Har vi något mer om den här matchen eller ska vi gå vidare?
Nej, men det är klart att det är ett problem då bara på sista med, om ÖSK skyller alltid på att de tappar boll och så vidare, då kanske man, jag menar, när man har Mårtensson och Gerzic ändå framför nu, då ska det ju vara omöjligt att vara så naiva. Då ska man ju tvärtom kunna lösa det på ett mycket bättre sätt. Så att det ser riktigt illa ut, och det som är speciellt med Kjell, det är ju ändå att han har faktiskt fått välja sina spelare själv. Han är ju delvis manager eller helt manager. Han har fått peka på Himmet, Skovgard, Gall och tänkt att okej, får vi den här spetsspelaren också, då har vi ett riktigt bra lag. Så han har ju faktiskt ingenting att skylla på.
Det man ska då tänka på lite kring Örebro där, det är ju faktiskt att lite i skymundan så har ju de har tappat ekonomiskt. Man ser ju gärna Örebro som det här liksom laget strax under Big Eight som jag brukar prata om, men de är ju i princip uppätna, omsprungna av Kalmar, Sirius och ja, Östersund har de ju varit länge, men situationen i Östersund är ju väldigt speciell. Så att det är både logiskt och förvånande på många olika sätt, men jag tror mycket också, jag tror grundanalysen kring Örebro håller, liksom att de fick väldigt mycket gratis när de hade Nair Besara. De fick en möjlighet liksom att ur ingenting göra mål, ta ledningen i matcher, alltid hota och så, det gjorde någonting, det får massa följdeffekter att de inte längre har det, och han jag har tjatat om det här, att jag såg honom som MVP förra året, alltså den enskilt viktigaste spelaren i ett lag. Och jag tycker det syns, visst, många tittar på att de släpper in 5 mål här, de förlorar med 3 där liksom. Ja, men mål förändrar matcher, första målet är så viktigt att få när du egentligen inte har någon liksom möjlighet att skapa det hotet utan honom, ja, då blir det inte mycket av det. Nej, en jätteförlust.
Och det är nästan taskigt då att vänta sig att en sån som Dennis Hymmet ska vara både center och falsk nia och speluppläggare och avslutare på samma gång. Han har fått en buffé av svåra uppgifter som han ska lösa. Besara var ju faktiskt bara 10. Hymmet ska ju vara allting i offensiven nästan.
Med det sagt, sista om Örebro, så måste de ju vara bättre än ett lag som inte gör några mål alls, som förlorar alla matcher stort. Alltså, så jävla dåliga är de inte, utan de ska ju liksom mot vad de har klara sig kvar. Där kan man börja diskutera Axel Kjells roll. Är det liksom läge för honom? Är det läge för VD Simon Åström att titta på, okej, ska vi kanske ta in en ny tränare här nu under sommaruppehållet? Hur kommer det gå i de här 4 sista omgångarna? Nu vet jag att, eller jag har i alla fall hört fåglar kvittra om det, att de här är väldigt tajta. Kjell och Åström, kan han sparka sin bäste vän? Det är ju en intressant fråga. Men det kanske faktiskt är vad han måste göra, för att här kanske det måste till något annat på tränarsidan för att riktigt så här genomusla som de har varit, det ska de inte vara.
Nej, det är ju, jag menar, det är många lag som har underpresterat, men Örebro är givetvis det stora fiaskot så här långt.
Så är det, och apropå det, fiasko och ångest, så talade vi i förra podden om ångestmötet Hammarby-Häcken som stod för dörren. Vi var lite osäkra på vad fan det skulle ta vägen. Mycket riktigt tog det inte vägen någonstans egentligen, utan det slutade 1-1. Och du har sett den matchen. Det var inte jag, men utifrån statistiken som jag har tagit fram så var det här en match där Häcken ändå var snäppet bättre. Delar ditt öga den bilden, Per Boman?
Ja, jag såg en match på TV, och det är som sagt, det kan vara lite svårare att få rätt bilden då, men jag tycker ju att Häcken var bättre i sin bra halvlek än vad Hammarby var i sin bra halvlek. Men Hammarby var ju bättre än Häcken i andra halvlek, men Häcken gjorde en starkare första halvlek än vad Hammarby gjorde för andra halvlek. Det var ju onödigt krångligt uttryckt.
Nej, men det kanske är det som avspeglar sig i siffrorna då. XG till exempel, förväntade mål. Hammarby 1,35, Häcken 1,55. Hammarby fortfarande låga XG. Vi har pratat om det tidigare. Det är en trend, det är en röd tråd. De gör inte jättemycket mål, de skapar heller inte jättemycket chanser. Och igen, enligt då Instat, låga siffror på Astrid Selmani, det har vi också tagit upp tidigare. Börjar vi se liksom ett ännu tydligare mönster här någonstans?
Ja, men det är intressant, för de pratade om det efter matchen då. Många spelare, Fotbollskanalen skrev en bra text om det, att Selmani säger så här: jag kände mig stundtals väldigt ensam inne i boxen. Jag drog i djupet och försökte sträcka ut Häcken, men vi fick inte in bollarna. Då får jag göra det andra jobbet och försöka vinna bollar i pressen istället. I andra halvlek börjar vi trycka in bollar och folk. Plötsligt blev det jobbigt för Häcken. Men vi får inte glömma att målen görs i boxen. Och många lagkamrater säger också det. Vi måste få in bollen i boxen, säger den ena. Vi har Gurra och Astrid där inne, de är krigare. De är andra typer av forwardstyper vi hade förra året. Vi måste få in bollar i boxen, vi måste slå inlägg och så vidare, och så vidare. Och det är ju något nytt ändå, eller hur? Så har man inte hört Hammarby uttrycka sig förut. Och det är ju rätt i den meningen att det är annorlunda anfallsspelare. Men det är ju inte annorlunda mittfältspelare än tidigare. Sådär liksom. Så att det är ju inte så enkelt att bara ställa om helt plötsligt. Om de inte får... För jag menar, jag trodde ju Hammarby skulle göra många mål på kanske sin kontringsfotboll. Att de skulle variera klassiska Bojanic-insticken och längre anfall och kontra in en hel del mål. Jag kanske inte visste att de... Eller jag tänkte mig kanske inte att de skulle bli ett utpräglat inläggslag på det sättet. För det blir man ju inte bara på fem röda.
Nej. Men Selmani är bra på två saker. Han är väldigt bra i försvarsspelet, i forwardsarbetet som han lägger ner. Där har han liksom en krigarinställning som icke ska underskattas. Och han är ju en avslutare när han kommer med fart in i straffområdet. Det var ju i princip så han gjorde alla sina mål i Varberg i fjol. Han är ju inte liksom den som tar in bollen och skapar chanser och ingenting liksom. Så ska man få ut, har man då lagt storleksordningen 8 miljoner eller fan det var här nu på honom. Jag menar då måste man ju spela på något sätt som man använder det, annars är det ju pengar i sjön. Och det är väl det de pratar om där, och det kanske är något de har börjat prata om eftersom spelarna säger det, så kanske det ändå är något som direktiv så. Men jag håller med dig, vem ska slå inläggen? Ytterbackarna som ska komma upp och slå de här inspelen, då måste de ju någonstans hitta ett spel för det.
Ja, det är klart, Sandberg har ju en bra fot när han väl kommer fram, men han kommer ju fram mer 2018-2019 de senaste åren. Jass tycker jag också är såklart givetvis bra i offensiven, men han är mer snett i något bakåtkille kanske ändå, mer instickskille än för han kan slå inlägg givetvis. Bojanic skulle kunna slå fantastiska inlägg, men han hamnar ju sällan riktigt i de positionerna för att göra det. Om inte det är inläggsfrisparkar och liknande. Jag vet inte, det kanske är ett splittrat lag på det sättet, att man inte riktigt är säker på hur man ska anfalla. Man har ändå på något plan i ryggmärgen det klassiska Billborn-Bayern-fotbollen som man då vill krydda till med något annat, men det kanske blir varken hackat eller malet då, om man ska uttrycka sig så. En annan grej som jag, eller vill du säga någonting?
Nej, jag skulle bara säga att Häcken har tagit sin första poäng, halleluja.
Nej, men Häcken var väldigt bra i den första halvleken. Det var kul att se Martin Olsson komma fram och slå det här inlägget på Jeremejeff, men jag reagerade inte mest på att det var en bra aktion av Häcken. Jag reagerade på att Fjolosson gjorde sin första dåliga insats för Hammarby. Han var underkänd faktiskt. Han var, jag vet inte riktigt vad det liksom, plötsligt så var han virrig i positionsspelet, plötsligt så spelade han bort massa passningar. Han var liksom obalanserad på, ja, uppträdde nästan skakat, som jag var överraskad av sett till vilka, ja, minst 4+ insatser han har gjort i nästan fram till derbyt då. Det var oväntat att se att Fjolosson gjorde en platt insats. Sen kan det bara vara en enskild plump givetvis, för han
kan
är
det vara ändå såklart. att Häcken gör väldigt mycket rätt i den här matchen. Nu kanske låter som att jag letar halmstrån här, men om man tittar på de här då indexsiffrorna som kategoriserar alla aktioner på planen, så kommer ju alltså Häcken i den här matchen upp i 251. Norrköping i sin match som slaktar Örebro, de är upp i 263. Alltså rent presentationsmässigt så när du väger samman alla prestationer de gör på planen, så är de inte jättelångt ifrån varandra. Nu är det ju kanske inte rättvist att jämföra match mot match, och eftersom det beror ju hela tiden på vilket motstånd du möter och så vidare, men det är ändå en hög kvalitativ insats. Jag menar, Hammarby är inte så långt efter, det är inte det jag säger, men jag säger att Häcken, även om de bara har en poäng, bara får en poäng, så gör de fotbollsmässigt en bra insats, och det tror jag man ska ta med sig för framtiden.
Ja, men sett att de inte hade Erik Friberg heller då, att de hade då Falsetas och Berggren och Heinz, så tycker jag att de återigen då, precis som de gjorde på det positiva sättet mot Sirius, att de kommer fram väldigt mycket centralt och lyckas nysta upp Hammarby jävligt fint i många anfall i den första halvleken. Sen är det ju det att Traoré och Leo Bengtsson är ju lite för poängsvaga än så länge för att spela ett sånt offensivt bra lag, så måste ju de leverera. Det är viktigt. Jeremejeff tycker jag har varit en bra forward egentligen hela säsongen och visat att han är ett starkt nyförvärv, men han måste få med avlastning av Heinz och de två yttrarna.
Resultatet innebär i alla fall att det blir nya ångestmöten framöver. Åtminstone kan man ju säga att det är det för Häcken att komma till då ett Göteborgsderby här på lördag. Men å andra sidan så möter de ju ett IFK Göteborg då, som vi ska glida över på, som har fått en start som gick från succé inom räckhåll efter den här stabila 2-0-seger mot AIK till snudd på en fiaskostart då. 5 poäng där de har mött 2 nykomlingar. Senast då 1-1 mot Halmstad BK. Och där, för jag såg den matchen, reagerade jag på att man använde Marek Hamsik fel. Anar du vad jag menar?
Ja, jag anar att du tycker att han borde spela högre upp i planen.
Ja, det tycker jag verkligen. För att jag tycker att å ena sidan sätter förväntningarna och vad man har trott att han skulle prestera och framförallt vad han skulle betyda och kunna bidra till. Så det är klart att han här och nu är vårens flopp. Men det handlar ju väldigt mycket om förväntningarna som fanns. Tittar man på honom i särskilt den här matchen mot HBK då, så gör han ett par prestationer som osar klass, där man verkligen ser och jävlar, hade man inte vetat någonting om hans frisyr, man bara sett liksom den här liran dök upp där och då man tänkte, fan är det här liksom, för att han löser vissa svåra situationer på ett väldigt bra sätt. Bollen kan komma ut mot kanten där han har dratt sig, han har spelare i ryggen, han liksom på ett tillslag bara sätter den liksom, ja, men på ett sätt som var väldigt svårt att se. Men det som är problemet med alla de här aktionerna egentligen som man gör, som är väldigt bra, vet du vad det är? Det är att de sker ju någonstans runt mittcirkeln. De sker väldigt, väldigt långt ner i planen. Och när en spelare gör väldigt bra saker långt ner i planen, då är du väldigt beroende av att den du då sätter i ett bättre läge måste ha något bra att komma med. För annars dör du ju lite där. Och det är precis vad jag tycker händer. Han löser situationer, men det dör i nästa läge för att sen går det för långsamt och IFK kommer ingen vart. Jag förstår inte riktigt varför Roland Nilsson inte knuffar upp Hamsik. Jag menar, nu ligger han ju och spelar 20-30 meter ifrån Sigthorsson och Sanna. Koppla ihop de här så kan du få ut väldigt, väldigt mycket mer av det. Men jag tror ju att det handlar om att...
Ja, det vet vi ju att det handlar
ja,
om det.
Ja, Hamsik, för det sa han på sin första presskonferens att han ska spela som den här åttan, liksom ligga till vänster, för att det är där han ska spela med i Slovakien. Och det är därför han är här, för att spela sig i form inför det. Men i Slovakien har ju mycket, mycket bättre lagkamrater såklart. Så att där passar han ju bättre i den här rollen. Men det tycker jag Roland Nilsson ska skita i. Sätta upp han som en tia liksom. Koppla ihop han med Sigthorsson och Sanna. Såklart att han kommer få ut mer av Marek Hamsik. För om han gör de här aktionerna i straffområdesbågen istället för i mittcirkeln. Visst, han kommer ha mer bevakning så det kommer vara svårare för honom. Men han är på väg mot en matchform där han faktiskt kan göra det här. För man ser i vissa moment, det osar klass om honom. Men han är för långt bak i planen gör det.
Mm. Ja, men det är klart att det handlar om hur stark tränare man är då. Att, jag menar, om Hamsik har ju fått det här löftet från Farnerud, från Nilssons chef då, och kunna spela som, han låter ju nästan som att han spelar som sexa mot HBK, att han har sjunkit så djupt. Alltså var han knappt tvåvägsspelande mot HBK?
Jag tror han försöker vara det, men det blir ju jävligt långa löpningar liksom. Ja. Om du liksom kommer ner och erbjuder ett alternativ till vänster som en av tre liksom, någonstans vänster av mittcirkeln vid liksom halvplan liksom. När bollen sen kommer vidare, då måste du vara väldigt snabb upp i så fall. Mm. Det var lite som när Zlatan skulle ner i mittcirkeln hela tiden i landslaget där ett tag. Håll dig nära till något straffområdet, det är där du liksom kan göra den stora skillnaden, även om det är liksom kul att komma ner. Mm.
Ja, men det är ju, sen är det väl också, jag menar, det är ju ytterligare ett billigt mål Blåvitt släpper in också. Det sådana får man inte samla på sig för många av. Vi har ju framförallt, som vi sa, Bertilssons nickmål som ett av tre av Degerfors. Sen har vi det här skitmålet som släpper in när Antonsson gör 1-0. Och sådana mål kan man ju inte hålla på med.
Nej, men jag kan förstå att IFK Göteborg vill spela med många defensiva spelare på planen ändå, just av den anledningen. Det är klart att det är lätt att säga att okej, vi måste få ut mer. Vi måste gå över till 4-3 och så. Men då tar du bort en mittback därifrån. Och har du liksom inte den jättekvaliteten, känner du att okej, vi kan inte lita fullt ut på ett mittbackspar här, då är det inte så enkelt att göra det heller. Jag menar återigen, den här filten, den är i IFK Göteborgs startelva, den är inte så stor om man säger så. Det är väldigt mycket som måste hanteras, så att jag är inte beredd att säga att det är helt fel att Roland Nilsson även om jag liksom alltid håller en fyrbackslinje högt, så är inte jag helt, beredd att säga att det är fel av Roland Nilsson att spela med tre mittbackar. Och jag tycker att de här liksom billiga misstagen ger honom någonstans rätt, för att de skulle inträffa även i en fyrbackslinje, kanske ännu oftare. Tre mittbackar är egentligen mer defensivt än en fyrbackslinje, för du har ju bara två centralt då.
Var spelas derbyt då? Kommer den derbyt? Är det på Hisingen eller i stan?
Ja, nu för tiden är det tre olika arenor att välja på, eftersom de lirar sina matcher på Ullevi också, en stor arena där. Jag vet fan inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag har för mig.
Ja, vilka är hemmalag? Att, borde jag veta.
Ja, men det vet jag, det är ju blåvitt. Ja, men det var, okay. Så att det är antingen på Ullevi eller på gamla Ullevi. Jag för mig att det ska spelas på Stora Ullevi även den här matchen. Men jag är faktiskt inte helt hundra. Det är många arenor att hålla reda på i Göteborg nu för tiden.
Mm. Vad tippar du den här matchen då?
Jag har slutat tippa. Det går ingen bra för mig när jag tippar.
Mm. Ja, men då säger jag vad jag tror. 3-1 till Häcken faktiskt.
Oj, det får du utveckla.
Nej, jag tyckte att Häcken gjorde en så pass bra insats mot Hammarby ändå, framförallt i första halvleken. Känns delvis på gång. Ja, jag tror att det kan bli matchen där Leo Bengtsson och Traoré och de andra verkligen kommer rätt. Så att det är mitt tidiga tips.
Det skulle ju kasta IFK Göteborg in i en snudd på kris.
Ja, men så är det ju. Det är många, det som vi inte fick uttrycka om måstematch och liknande börjar ju komma allt oftare så där, men inte dundigt.
Nej, okej, men jag ska uttrycka det så här. Hela den här vårsäsongen har handlat om att Göteborg ska ha ett bra resultat inför när Berg och Wendt kommer hem. Och jag menar, det finns ju någonstans en smärtgräns där. Nu står de på 5 poäng. Jag skulle säga att de skulle behöva ha 13 poäng för att vara med efter 8. Och det är inte jättebra. Det är lag som kommer. Djurgården har ju för fan redan 12 liksom. Så att det är klart att vi kommer ha lag som ligger på 18-20 poäng efter den här våren. Att då ligga på 13 är inte jättebra, men det innebär liksom att du har närhet till toppen när du får in där. Men för att ta de här 13 poängen så måste ju IFK Göteborg på de fyra sista, då måste de vinna 2 och ta 2 oavgjorda. 8 plus 5 är 13. Om du då räknar bort tecken 0 poäng där, då har de liksom plötsligt bara 3 matcher på sig och hitta de här 13 poängen. Kalmar, Sirius, Djurgården borta. Och Djurgården borta är svårt att säga att IFK Göteborg vinner. Så att då är det redan rökt. Så att det, jag menar, torskar de mot Häcken här, då är det ju rimligt att prata om att IFK Göteborg kanske står på 8-10 poäng efter våren. Och då kan de ju liksom, då kan de ta dit Zlatan också. De kommer inte komma med någon toppstrid. Då räcker det inte med Berg och Wendt, då är de för långt efter. Då är det en mittensäsong med Berg och Wendt.
Men det var väl det som ändå var det troliga scenariot, att det skulle bli så att Blåvitt inte skulle kunna sätta sig i en tillräckligt bra position under våren.
Så är det, men det har ju de själva inte riktigt hållit med om. Och viss debatt har ju ändå handlat om att de med det här materialet ska vara med i toppen. Medan vi andra som har haft ett lite mer kritiskt öga på det här, då har ju någonstans varit inne på att ja, men de är ju inte här samtidigt, och det är för mycket liksom frågetecken kring det hela. Så det är mer rimligt att Göteborg blir ett mittenlag med Berg och Wendt än att de blir topplag med Berg och Wendt. Men hade de, och det var därför jag sa att det var en potentiell succéstart där när de besegrade AIK, då hade de ändå satt sin position då de faktiskt var på väg någonstans. Men en poäng mot två nykomlingar senare och ett kraftfullt Per Boman-tips som en 3-1 seger till Häcken i derbyt, det som sagt, det förändrar ju förutsättningarna.
Förmodligen ett idiotiskt tips, för det är väl så att Häckena brukar vara väldigt svårt just i bortaderbyna mot Blåvitt, va? Om jag minns rätt, va? De vinner väl i princip aldrig det, va?
Ja, så är det ju absolut, och framförallt så brukar alla de där derby slutar oavgjort på senare tid. Så att, men som sagt, jag hör vad du säger, och jag är lite inne på samma linje just där, att Häcken är på väg någonstans. Det är bra prestationer. De kommer börja vinna sina fotbollsmatcher. Vi får se om de gör det på lördag eller inte. Mm. Har du något mer, Per Boman?
Nej, men det är en sista grej som jag ändå funderade på. Det är ju det att man vill ju akta sig för att göra en, liksom det vi gjorde med Norrköping förra året. Det gick ju inte att göra annat än att förbehållslöst hylla dem efter deras inledning, för det var fantastiskt på alla sätt och vis. Men då kanske många undrar, ja, men vad är det som säger att inte Djurgården kommer gå i samma liksom fälla, eller att de också kommer tappa kraft efter ett tag? Och jag tänker att det som gör att det inte kommer bli så nu, det är dels att det är inte samma tajta schema. Djurgården kommer inte bränna ut sig. Dels har de en väldigt bred trupp, de är inte lika personberoende som Norrköping var. Norrköping levde ju extremt mycket på väldigt hög individuell kvalitet hos ett antal spelare, medan Djurgården mycket mer är ju ett fungerande lagmaskin, och de har en bred trupp, vilket gör att de kommer inte, och de spelar inte lika ofta, så att jag ser ändå inte på samma sätt så här farhågorna för att Djurgården skulle hamna i ett liknande läge som Norrköping gjorde, eller vad säger du?
Nej, jag håller helt med, och jag ska lägga in en parameter. En sak som har visat sig viktig många år, det är att göra att det är hur sommartransferfönstret förlöper. Försvagade lag givetvis försvagade, men att göra en bra exakt precis värvning då, det är också någonting som har gett stark effekt. När Djurgården vann 2019 tog de in Kujovic, som erbjöd ju det var klart att han levererade inte liksom, det var liksom inte spets, men han erbjöd bredd, och han hade ju faktiskt ett par direkt avgörande insatser, så att det var ju på många sätt en guldvärvning. Det är väldigt bra att göra den här kunna göra den här typen av värvningar, och det kan Djurgården. De har fortfarande en oerhört stark ekonomi. Det är inte säkert de behöver slösa med den. Det är inte ens säkert. Jag vet inte vad fan vad ska de, ja, det är klart att Holmberg gör ett jättejobb, men de har tagit in Asoro, och han känns en bra bit bak, men vill Djurgården stänga allsvenskan, så det är klart att med riktigt kraftfull forwardsvärvning, en målskytt där framme, så skulle det vara en oerhörd vinstsegermaskin.
Ja, det är klart att Holmberg kan ju lägga ner det jobbet som är nästan defensiv forward nu, för att han har yttra som levererar poängen just nu och sådär, så att, och ytterbackar i Vittry, så att, och det är klart stora, det enda, och den enda som känns som kan säljas redan nu, Chilufi, jag tror ännu inte säljs i sommar, jag tror verkligen inte det, men det är ju klart, det är ju Vittry givetvis, men och det är ju en nästan unik högerback, ja, vi brukar säga att det finns väldigt många bra högerbackar i allsvenskan, men just hans spelartyp är ju lite svår att ersätta på kort sikt, så att det skulle kunna vara problematiskt då givetvis.
Jag skrev ju en krönika från AIK Elfsborgs matchen där jag förde ett litet resonemang om att nu är de här inledningsomgångarna avklarade, de tre första kan sluta lite hur som helst, tabellen har absolut inte satt sig, men nu börjar vi ändå se liksom vilka är bra och vilka är dåliga. Det har byggts ut som en tombola, det här topp 8, för man vet inte exakt hur saker och ting kommer falla ut. Nu tycker jag ändå att man kan börja skönja någon slags mönster där. Vi kommer ha Malmö, Djurgården och Norrköping som de tre högsta. De tycker jag har visat högst klass. Vi kommer ha därefter ha AIK, Hammarby, Häcken, och vi kommer därefter ha Elfsborg, Göteborg. Att de tre liksom mellan 1-3, där tror jag Djurgården, Malmö, Norrköping lägger beslag på de platserna. 4-6, där har du AIK, Häcken, Hammarby, och 7-8 har du Elfsborg, Blåvitt. Detta är inget tips, det är en magkänsla utifrån omgång 4.
Ja, jag är som sagt, jag är lite mer försiktig. Jag håller med om att Djurgården och Malmö givetvis är i det översta skiktet. Däremot är jag inte säker på vilket tredje
laget. Det är tredje laget, vad tror du? Tycker du det ser bäst ut?
Jag trodde inte det inför året, men det är klart att det går inte rätt. Det går inte att snacka bort AIKs stabilitet. Just nu skulle jag nog känna att AIKs stabilitet trumfar Norrköpings högsta nivå. Därför skulle jag vara tvungen att välja. Sätter du en pistol mot mitt huvud, så säger jag just nu att det är AIK som är det, i så fall tredje laget. Ja.
Jag håller helt med om att det är mellan dem här och nu känslan står liksom, som det är liksom trean helt enkelt. Det är de som gör upp om den tredje platsen. Men jag skulle nog ändå säga att den högsta nivån Norrköping nu har visat att de är på väg mot, i kombination med att Larsson Lustig ska spela EM. Det är fler osäkerhetsfaktorer för AIK än vad det är för Norrköping. Men vi får se. Det var en spaning omgång 4. Vi får se om den håller. Har du inget mer, Per Boman, så tackar jag dig för dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.